hela det postmoderna samhället är ju väldigt känslocentrerat. Och man får ofta höra, jag känner inte för det och det. Ni vet hur det är, va? Men frälsningen, tack och lov, är mycket djupare än de här känslorna. Och andens regn över hjärtat har som första prioritering kunskap om Gud och lydnad och inte känslor. Även om det är härligt när de hänger med också. Och Jesus, han blir ledd till Samarien, till en stad som heter Sykar. Och Jesus hade där ett samtal med en kvinna. Om man sammanfattar det här samtalet så är det så att Gud eller Jesus här, han möter en människas innersta längtan. Och Jesus säger att han är den enda egentligen som kan möta våran längtan i hjärtat. Människans problem handlar ju om att vi saknar både kunskap om Gud och oss själva. Och då var det så här att samarierna här, de var ju förkastade av judarna. Och kvinnan han möter var förkastad av samarierna. Så att man kan ju inte finna en kvinna som var mer betryckt än den här. Och ändå vill hon ha med Gud att göra, ska ni ju ta reda på. Hon hade haft en del män, men den hon nu bodde med var inte hennes man. Men det var något i Herrens röst som gjorde att hon upplevde en beröring i sitt innersta. För ingen annan än Jesus kan möta oss på och ge oss vårt djupaste behov. Och människan behöver både bli sedd och få ett värde. Vi behöver känna oss älskade. Det är liksom, det finns i vår grundbehov. Och på beteskeppet är det ju så här att vi vill ju alltid ge människan ett värde. För då ser man att så fort man får ett värde, uppmuntran, så vågar man gå framåt. Den här kvinnan, hon längtade efter Messias, kommer det fram i det här samtalet. För hon säger, när han kommer, då kommer han att förklara allt. Hon hade en längtan fast hon var så betryckt. Och Jesus, han sa ju, jag är han som talar med dig. Det var inte bara att Jesus förklarade teologin. Han berörde dessa områden genom sin ande som människan saknar. Och han gjorde exakt samma sak den där dagen när han talade till mig. Gå nu sanningens väg, Janne. Dig skall inte fattas. Så var det. Det går inte att förklara om man inte har upplevt. Det tränger igenom alla mänskliga sköldar. Och sen kommer du åt vår innersta längtan. Jag visste att den här rösten kunde jag lita på. I den här rösten fanns det allt som jag behövde. Jag kände mig hemma direkt. Det är märkligt. Men det är inte, ja, märkligt. För oss som vi känner Gud är det inte så märkligt. Han har ju skapat oss. Denna föraktade kvinna, hon drog sedan iväg till staden och hämtade hela staden. Och Jesus började predika för dem. Och i judarnas ögon var det omöjligt att Messias ens skulle sätta sin fot här. Så avskydda var samarierna. Men Jesus har nu ett intressant samtal med sina lärjungar angående sådd och skörd. Jesus sa i Johannes 4:35. Det här är intressant. Teologiskt intressant. Säger ni inte att det är 4 månader kvar till skörden, men se, jag säger er, lyft blicken och se, fälten har vitnat i skörd, eller skörden har redan kommit. Jesus hade alltså sått och man hade skördat. Det var ju allmänt känt på den här tiden att från och med att när bonden sådde tog det 4 månader till skörden. Vet du vad som måste komma först? Latter rain måste komma först. Och förbereda åkern för skörden. Jesus hade alltså sått som den såningsman han säger sig vara. Och skörden mognar omedelbart. Ja, men hur var det då med de här molnen som först måste komma? Som man nu lär. Jo, det var nämligen så här att Jesus i den här sammanhanget, han pekar på sig själv. Han gör aldrig några under i sin egen, alltså han pekar alltid på sig själv. Han var tvungen att gå till Samarien. Då vet vi att det var fadern som sände honom till Samarien. för att uppfylla profetierna som pekade på honom själv. Och det står att han ska komma som ett regn som vattnar jorden. Han ska komma som läraren som låter det regna över oss. Alltså har Let the Rain redan kommit. Det är inget du behöver titta efter. Let the Rain en lögn. Den läraren har Let the Rain en lögn. Han har redan kommit. Den falska läraren som du kan lyssna på som talar om Let the Rain pekar fram mot ett kommande klimax. Men det enda klimax Bibeln talar om är när villfarelsens andemakt utgjuts och efter det när Jesus själv kommer. Det här är klimax. Ed Tarkowski, en mycket duktig bibellärare, han ser hur märkligt New Age och Let the Rain-lärorna flyter samman i ändens tid. Det verkar som Satan behöver Let the Rain-allegorin för att den avfallna kyrkan senare ska tro en lögn. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor energi och lögnens alla tecken och under. Och med all orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen, kunskapen om Gud alltså. Och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig manifestation över den. Så att de tror på en lögn och blir dömda, avskilda. Alla dessa som inte tror på sanningen utan njuter av orättfärdigheten. Hosea bok, 6 kapitlet. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Alltså om kunskap om Gud. Hans uppgång är så viss som morgonrånades. Och han ska komma till oss likt ett regn. Likt ett vårregn som vattnar jorden. Som får skörden mogen. Joel 2. Fröjda er ni Sions barn ifrån 23 versen. Var glada i Herren er Gud. Ty han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er. Både höstregn och vårregn på en gång. Ja, det här ser du att det handlar om undervisning, va? Ja. Så skall logarna fyllas med säd. Skörden var mogen. Va? Så det stämmer ju inte riktigt den här Let the Rain-läraren som han har. Va? Precis. Det gäller att avslöja allt det här. Va? Och församlingen är en kan liknas vid en åker, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 3. Och Jesus kom alltså som läraren och vattnade åkern i sykar. Som genast gav en skörd. Men det märkligaste är att han fortsatte senare till Nasaret. Och där gav det ingen skörd alls. Och då kan man ju fråga sig varför det. Jo, det står att innevånarna i Sykar ville ha honom hos sig. Men innevånarna i Nasaret försköt honom. De drev ju bort honom. Men då är det så här att Gud vill ha en kvarleva som känner sin Gud. En kvarleva som strävar efter att lära känna sin Gud. Amos bok 4 och 6. Se hur Gud handlar. Tänk efter att alltså, det som händer med Israel är en parallell till det som händer i kristenheten. Står det i 1 Korinthierbrevet 10. Då vet du vad regn är, va? Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer. Jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag höll tillbaka regnet för er när det ändå var 3 månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad, men inte över en annan. En åker fick regn och den åkern som inte fick regn, den torkade bort. Vad bär en åker som inte bär skörd? Han bär något annat, va? Tistlar och törnar, de gillar sånt. På Elia tid var det svårt torka, men Gud tog hand om Elia, eller hur? Vet du vad Baal symboliserar? Jo, det symboliserar de krafter som vi idag kan kalla för New Age. Och i New Age finns det en kraft som man kan kalla för Kundalini Power. Gud sa där att han hade sparat en kvarleva genom torkan. 7000 personer som inte har böjt knä för Baal. Romarbrevet 11:4. Alltså billigt talat 7000 åkrar som tog emot regnet, va? Herren söker en kvarleva här i Sverige som går bort ifrån den stora New Age-köret, va? Och så går man upp på ett berg för att lära känna Herren. Man vill inte längre dras till manifestationerna och Let the Rain eller New Age som det förebådar här då. Och i Hebreerbrevet 6 står det om en åker. Ty en åker som dricker regnet, som ofta faller på den och ger god gröda åt den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. Eller hur? Det är ju lära det handlar om. Det handlar inte om manifestationer, alltså. Den som tar emot, såningsmannen sa ju att den åkern som tar emot sädet, det är ju den som bär frukt. Molnet sänkte sig ner över Jesus, va? Och vad händer? Jo, Jesus förklaras. Denne är min älskade son. Men i den här andra rörelsen finns det ett glory cloud som kommer över dem. Och då handlar det om manifestationer. Men när Jesus blir förhärligad i det sanna cloudet eller molnet, då får vi lära känna honom. Det är skillnad. Herren sa ju, denna är min älskade son. Lyssna på honom. Eller lär er att förstå honom. Så det är två moln här. Ett glory cloud där det är manifestationer. Men så är det ett annat moln då som ger kunskap om Gud. Efter att Elia byggt upp Guds altare och segrat på Karmel, som betyder Guds trädgård, eller Guds åkerfält, då sa Elia till Joab, bege dig nu upp och drick, för jag hör bruset av regn. Och i den hebreiska grundtexten där så kan det här bruset av regn betyda ljudet av ett oerhört rikt och välsignat regn. Kunskapen om Gud, va? Skulle återupprättas i landet igen. En natt fick jag en dröm som jag sent ska glömma. Jag drömmer om att jag kommer till ett gammalt hus som jag tror beskriver kyrkan, församlingen. Och där hade den onde snott andliga skatter, och man grät och undrar, hur har man kunnat sno alla dessa skatter utan att vi har förstått hur? Jo, det börjar man ju förstå nu när man ser att Let the Rain, går man in i den agendan, så kommer manifestationerna före kunskap om Gud. Och då förlorar du givetvis alla skatter. Tricia Tillin, en av de bästa på det här området för att säga. Hon säger så här. Det kommer säkert en politisk antikrist som råder över hela världen, men begreppet antikrist och antikrist ande syftar till Satan och hans falska kyrka. Hans falska kyrka kommer att jaga upplevelser och mer gå över gränsen till det som nu är ren New Age. Upplevelsekyrkan. Vi ska titta ut över kristenheten och så ska vi se om det har hänt det här globala skiftet. När man lämnar kunskapen om Gud och sen mer och mer går in i upplevelser och manifestationer. Och jag sa i Kungsbacka sist att jag tror detta skedde 1994. Är det någon som håller med? Ja. För det var ju så att då skedde ett megaskifte i kristenheten. Man börjar mer och mer jaga upplevelser. Och det här är ju Let the Rain. Hela det här Toronto-väckelsen, den kommer ju av den här Let the Rain. Att man ska upprätta de fem tjänsterna och det ska bli apostlar, profeter och riket och hela det här. Låt oss nu titta på huvudfiguren i den här väckelsen då. Rodney Howard Brown. R.H.B. ska jag kalla han för att slippa uttala det här varje gång. Han var nyss på Arken i Stockholm. Han är en av Kenneth Hagens lärjungar. Alltså Kristus är för honom mer än personlig kraft än en person. Och lyssna nu vad Hagen lär då, lite kortfattat. Det står i Kolosserbrevet att han är huvudet för sin kropp, det vill säga Jesus, va? Församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Hagen förvrider nu denna vers så att Jesu uppståndelse från de döda innebär att Jesus hade Satans natur. Men nu fick han Guds natur. Men det är ju så här att Jesus Kristus har aldrig upphört att vara Guds son. Så något stämmer inte i hans teologi. Alltså Jesus upphör enligt Hagen att vara 100% människa och 100% Gud, va? Och enligt Hagen har vi nu fått samma auktoritet som Kristus har i himlen. Och det var ju det vad ormen ville, va? Vips har vi helt plötsligt blivit små gudar. Vilket också Copeland säger. Och kommer du ihåg vad Satan ville? I Jesaja 14 och 13 så kan du se. Han kom ju dit genom en falsk teologi, va? Du sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor, vill jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder och jag ska göra mig lik den högste. Ja, genom teologin lyckas han ganska bra. Och egentligen ska vi inte vara ett dugg förvånade när vi ser en falsk andeutgjutelse som grundar sig på New Age-läror och som har samma manifestationer som New Age har. Och så ska du tänka på det här, Guds ande utgjuts ju aldrig över dem som lever i uppror utan de som lyder Gud, står det i Apostlagärningarna 5. Det är något att tänka på också. Nu ska vi läsa om RHB här då. Inte GHB, men RHB. Han skriver i sin bok The Touch of God att han gjorde en upplevelse 1979. Då säger han så här. Antingen kommer du hit ner och berör mig eller så kommer jag upp och berör dig. Plötsligt kommer Guds eld över mig. Det började med huvudet och gick sedan rakt genom hela kroppen ner till fötterna. Denna eld fortsatte brinna i min kropp i 3 dagar. På den fjärde dagen bad jag, Herre, sänd din härlighet. Och då upplevde jag som att jag blev inkopplad i himlens kraftfält. Nu började brinna i hela min kropp och flödade ut ur min mage och jag började skratta utan kontroll. Och nu var jag så drucken av andens nya vin så jag var helt borta från mina sinnen. Och nu fick jag en längtan att koppla in andra i himlens kraftfält. Om du läser det här för någon som håller på med okkultism och New Age så kommer han att säga att det är exakt vad man kan uppleva där. Och det här var exakt sen vad han gjorde när han kom till Toronto. För det här handlar om kundalini-krafter. Men tänk efter. Vem är medlare mellan människa och Gud? Vem är det som döper i den heliga ande? Är det någon kavajsvängare på en scen som får människorna att falla? Och det är någon smörjelse eller helig ande? Bara tänka efter nu. Skulle medlaren göra något sånt? Nu kommer kundalinikrafter rakt in i kyrkan. Den som vet något om kundalini-upplevelser vet att det här är inget ovanligt med de här manifestationerna. Det fanns de som var lösta och frälsta från New Age man bjöd med till mötena i Toronto som vände i dörren när man kände vad det var för ande som var där inne. Man stack ut därifrån skakande. Och nu ska ni lägga märke till en sak. Om du börjar studera den här väckelsen, vart är det den drabbas som starkast? Jo, det är över de som har följt Hagins läror. Det är den där väckelsen drabbas som starkast. Det är inte intressant, för Hagin lär ju New Age. Är det då inte konstigt att den här anden utgjuts över de här personerna? Nej, inte ett dugg konstigt. Och en annan sak som vi kan lägga märke till, att den här anden som kallas då för Kundalini-anden förs vidare av personer till en annan genom handpåläggning. Det är exakt vad den här kraften gör i New Age. Man kallar det här för Shaktipat och det betyder överföring av energi. Överföring av energi. RHB kommer alltså till Toronto 94 och börjar koppla in människor i det himmelska kraftfältet som man kallar det. Utan medlaren, va? Man lämnar alltså andens första prioritering, kunskap om Gud, till att övergå till manifestationer istället. Och ni som har varit med ett tag har märkt att församlingen, inte alla, tack och lov, är inte sig lika sedan det här. Det är nu kyrkorna börjar förändras för att öppna upp, för Gud gör ju allt nytt. Det gamla ska bort och det nya ska ju komma in. Det var ju nu man började prata om att Gud gör något nytt i alla kyrkor. Särskilt viktigt tycks musiken vara. För att skapa den atmosfär som öppnar för att de här energierna lättast kan överföras. Om du tittar på New Age-möten så har de ofta sån här musik som liksom tränger igenom allt. Som ska öppna dina sinnen för att ta emot den här energin. Musiken är alltså ett redskap, så alla gamla orglar och som salmer ska ju försvinna för att öppna våra sinnen och göra oss mer mottagliga. Nu kommer RHB och besöker Kenneth Copelands församling i Texas. Och det här mötet var ju ett väldigt manifestation av de här krafterna, och ni kan se det på YouTube om ni vill. Och nu börjar han profetera om Latter Rain-utgjutelsen som han påstår precis har börjat i Toronto. Och nu vet ni ju att Latter Rain handlar om lära och inte manifestationer. Detta är dagen och nu är tiden inne, säger Herren. Eller säger han. Nu har jag börjat röra mig runt jorden. Det är denna dag som jag har fått er att gå över in i det övernaturliga kraftfältet. Nu börjar regnet falla till Guds ära. Den profetian kan vi ju ganska snart testa. För nu börjar man ju sparka ut allt vad undervisning heter. Öppna upp för manifestationen. Det intressanta är att nu har ju det här gått ett varv runt jorden. Och kommit tillbaka till Copelands församling. Igen. Och nu är påven på en bild i tvn. Så tydligen så när de har dragit ett varv runt jorden så drar det till Rom alltihopa här. Det är väldigt intressant. Till hans ändetidskyrka kommer det att sluta i då. Vi har ju precis lärt oss att Latter Rain handlar om Jesus Kristus och om hans undervisning. Det är nu man börjar kalla de här manifestationerna för smörjelse. Konstigt. Det står ju i Johannes att smörjelse är kunskap. Guds synbara härlighet kommer inte att bli manifesterad här på jorden innan Jesus sätter sina fötter här vid hans tillkommelse. Men för de avfallna kommer ett annat falskt klimax att infinna sig. Och det här står i bestämd form. Det kommer alltså hända någonting i... Ja, de kommer alltså uppleva någonting. De som har gett sig in i det här. Som gör att man faller rakt in. Nu ska vi gå in och prata lite om andlig fylla. Som jag förut sa så är jag skakad när jag insåg att den här fylleväckelsen, som jag kallar den för, verkar som starkast bland dem som proklamerar gnostiska läror. Denne Brown kallas för Guds bartender. Han bjuder på det nya vinet i Toronto som skämtsamt kallar det för Joels bar. Alla människor går omkring med en längtan och en törst inom oss. Men det är ju meningen att Gud ska fylla dem. Andlig berusning är i Bibeln inget positivt, utan pekar mer på en annan ande, en österländsk sådan. Nu läser vi från 5 Mosebok 29, vers 18-21. Något mycket märkligt. I folkbibeln är det här lite dolt, men i King James och i grundtexten är det ganska uppenbart. Jag läser från 5 Mosebok 29, 18. Då börjar det med en törst. Men vi ska inte vända Gud ryggen, utan vi ska ju, det är ju från hans ansikte vi blir fyllda. Va? Kolla här nu vad folket gjorde då. Men bland er får inte finnas någon man eller kvinna eller någon släkt eller stam som i sitt hjärta idag vänder sig bort från Herren vår Gud för att gå och tjäna dessa hedna folks gudar. Bland er får inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, så att någon som hör detta edsförbund välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det ska gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då ska hela landet förgås både vått och torrt. Det här, det står lite skillnad mot King James. Här står det att lägga till dryckenskap till din törst. Ser ni inte att en bild på törsten som alla har, som bara Gud kan fylla? Men här är det ju en bild på att man vänder sig till österländska religioner, va? Ja, ser ni bilden? Så det är alltså förebådat redan i Gamla testamentet vad som skulle komma sen. Att vända sitt ansikte bort från Herren, vilket håll vänder du det då åt enligt Bibeln? Österut, va? Ja. Österländska religioner, kundalini exempelvis. Så att det mitt bland er, står det, sås något som växer upp och giftigt. Ogräset bland vetet. En som inte ger akt på detta utan skaffar sig en falsk shalom, står det här på hebreiska. Betyder ju säkerhet, va? Och frid. Så det finns alltså en falsk säkerhet och frid. Och jag var inne på kundalini och jagade lite på Google. Och det är det man erbjuder. Du kan uppleva en frid. Om du går in i yoga och det här, då säger han, kan du uppleva en frid? Men Jesus sa, jag ger er inte den frid som världen ger. En falsk fred, va? Han lägger till här berusning till sin andliga törst. Den andliga törsten kan ju endast Herren fylla. Meningen är här att man vänder sig bort från honom för att få sitt andliga behov fyllt hos avgudarna, alltså mot öster. Om vi gör det kommer vi in under dessa energifält och blir druckna. Gå in på YouTube och läs och kolla på kundalini. Jag har lagt några länkar där på sidan. Hur de upplevelserna är exakt samma sak som du får se i de här mötena. Det är samma. Ja, det är samma lära. Så det är ju inte så konstigt om det är samma upplevelser. Vänner, vet du vad jag tror det här är? Jag tror det är en dom från Gud. En dom. Lägg märke nu till att apostel Paulus, som kunde hebreiska utantill och använder hela Gamla testamentet när han undervisar, han hämtar sina brev från Gamla testamentet. Han hämtar dem inte utanför vad som redan står. Och han använder de här två begreppen när han talar om ändens tid. Falsk fred, fylla. Detta gäller alltså Guds folk strax innan Herrens dag. en falsk shalom, fred och säkerhet och andligt fylleri, kundalini-kraften. Första Thessalonikerbrevet 5 börjar vi med andra versen. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäst i säga shalom. Då drabbas de av undergång. Oväntad katastrof. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Första test 5-4. Kommer det här då? Såg du falsk fred där, va? Nu kommer nästa steg här då. Men ni kära bröder, ni lever inte i mörkret så att den här dagen kan överraska er som en tjuv. Nej, ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Och det här ska ju likställas då med de fem ovisa jungfrurna som jagar smörjelse. Tydligen vänder de sig inte till Herren för att få den smörjelsen, utan man vänder sig till de falska profeterna istället. I avfallstider i Israels historia vände man sig alltid från Herrens ansikte till de österländska energifälten. Profeten Mika beskriver att en natt kommer då stora svårigheter inträffar. Och då ska de märka att Gud inte är med dem. Ni som kan liknelsen om jungfrurna. Tror ni inte det är samma sak? Precis. Mika 3:5. Kommer de här två grejerna igen? Så säger Herren om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar shalom. Så länge de har något att tugga med sina tänder, mot den som inte ger dem något blåser de upp till helig strid. Därför skall en natt utan syner komma över er. Mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk. Seerna ska stå där med skam och spåmännen blygas. De ska alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. Men jag är full av kraft, av Herrens ande, av rätt och styrka så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. Här är ju ett folk som har vänt sig till de här krafterna, helt klart, va? Ja, precis samma som jungfrurna gör. Spiros Odiates, en duktig professor i både hebreiska och grekiska, han skriver så här. Han beskriver ordet om de falska profeterna som ormar med skarpa tänder. Deras bett orsakar en berusning som alkohol. Intressant. Kundalini, va? Eller hur? Kundalini-ormarna biter och orsakar något som ser ut som andlig berusning. Det är väl exakt vad vi ser. Och berusningen får folk att känna en falsk fred. Ja, titta på nätet. Gå in på Kundalini och false peace eller peace, så ska du få se att de säger det. Återigen ser du två saker som Paulus beskriver i första test 5:2-4. En falsk fred och en andlig berusning av kosmiska makter. Och vi går till Jesaja 28. Här står det också om fylla. Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Det är samma folk han pratar till. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar och staplar när de skipar rätt. Har ni sett på videon när de står så här och profeterar? Det är New Age. Lägg märke till att det är just den andliga fyllan som gör att de missar vägen. Och ledarskapet i den här rörelsen, de älskar ju att kalla sig för profeter. Ja, det räcker ju inte, man är ju till och med apostel är det finaste då, titeln man kan ha idag. Det kommer alltså en dom över dem som vänder sig från Herren till österns avgudar. De slås av blindhet. Kolla nu nästa kapitel. Hur man inte kan undgå att se att det som sker framför våra ögon är fel. Då ska jag berätta. Det står här i den här kapitlet varför man inte ser det. Häpna och förundras. Stirra er blinda. Jag var blinda. De är druckna, men inte av vin. Nej. De raglar, men inte av starka drycker. Vad är det för fylla han pratar om här? Jag har ju redan visat vad det var. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn. Andra Thessalonikerbrevet 2. Villfarelsens ande. Så att de kommer att följa med. Samma hämtar ju det här. Han har höjt mörker över profeterna, över seerna, era ledare. All uppenbarelse i den här boken har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man åt någon som kan läsa, säger han, läs detta. Jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förundliga. De visas vishet ska förgås och de förståndigas förstånd förmörkas. Det här är samma ord som Paulus använder i första Korinthierbrevet när gnostikerna kommer. Va? Lägg märke till att det är samma läror som kommer in i första församlingen som kommer in nu i den sista. Då använder Paulus de här verserna. Och att känna Gud, det står i Filipperbrevet 3:8 då. I slutet där. Att Paulus har lagt bort allting. Kunskapen om Gud. Är det som berör honom då. Och då säger han så här, då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande för att bli lik honom i en död som hans då. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Det som Hagen säger redan har skett. Men Paulus, han pratar om lidande för att nå dit. I den gnostiska rörelsen behöver du inget kors. Man lär ju att du redan nu har fått fullheten och ska förlösa den i världen. Hagen lär att du har fått samma auktoritet som Kristus själv har fått. Jag tycker vi ska be er för. Alltså jag är så skakad när jag läser det här. Att Herren ska få rädda människor. Jag kommer inte ta med det här inspelningen som ni kanske förstår, men vi ska be för. För det här, kära Jesus, jag ber dig Herre att du ska rädda människor Herre. Jag tänker då kanske mest på vanliga människor Herre som inte begriper vad det här är Herre. Att man kan dras med i någonting som man inte förstår Herre. Jesus, jag ber att vi ska få rädda dem Herre ur den här floden Jesus. Vi ber dig om det i Jesu namn. Amen.